Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag så får du ett nytt poddavsnitt fulladdat med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. Denna vecka, Jonas Olsson, tidigare landslaget, tidigare West Bromwich. Han ska prata lite om veckans rafflande Champions League-matcher och även vem han tycker är tidernas bästa backgeneral. Det kommer bli 90 minuter quiz och så Sportbladets Disco Kristoffersson om guldmatchen, eller eventuella guldmatchen, på måndag mellan Malmö och Göteborg. Vi som gör det denna vecka heter Micke Lejonryde, Jonas Nilsson och Therese Strömberg. Och vi börjar ju med Champions League. Vad är det som händer, Therese?
Helt otrolig Champions League-vecka på alla sätt och vis. Det börjar ju med Real Madrid på tisdagen. De hamnar i underläge 2-0 mot Dortmund. Man tänker, jaha. Är det så här att det nya formatet ska sänka Real Madrid i deras egen turnering? Såklart inte. De vänder och vinner med 5-2. Vinicius gör hattrick. Mm. Allt är toppen. Kommer till onsdagen. Barcelona kliver ut på hemmaplan mot Bayern München. Slaktar dem fullständigt med 4-1. Rafinha, en annan brasse, gör ett hattrick. Vad händer ikväll?
Ja.
Det är en klassiko.
Det kan ju bli...
De kommer in med färska Champions League-segrar. Mm. De kommer in med varsin brasse som nyss har gjort hattrick. Formtoppade spelare på lite olika håll. Mm. 3 poäng skiljer mellan de här två lagen i tabellen. Barcelona leder med 3 poäng över Real Madrid.
Mm. Ja. Real Madrid-Barcelona, El Clasico ikväll 21-0-0. När Dortmund torskar i Spanien, det är den största förlusten sedan Stalingrad för tyska folket.
Ta inte i så du
spricker. Jag måste in där. Ja, men det är fruktansvärt, det är en förnedring de utsätts för.
Men det här nya formatet, ja, men jag tänker det här nya formatet, är det liksom, är det bra eller dåligt för?
Det kan vi inte säga än.
Nej,
okej.
Det är helt omöjligt att säga efter 3 matcher.
Men det är ju porriga matcher.
Ja.
Det måste vi ju säga. Så ja, det spelar ingen roll vilka grupper de hamnar i, fråga Djurgården. Det är ju kul att titta.
Aston Villa av alla lag, de leder hela den här Champions League.
Ja, det är ju faktiskt ganska otroligt. De vann väl mot Bayern München, var det i första eller andra omgången? Andra omgången tror jag. Vinner nu igen mot Bologna. En rolig match i sig, Aston Villa-Bologna. Två lag som många kanske tänker inte har i Champions League att göra så himla ofta.
Ja, vi får se. Jag sitter här och kollar lite XG också. Och vet ni vad? Det är en sak med XG som jag tycker är märklig. 0,04%.
Jag vill prata XG sen.
Va?
Statistik.
Aha. Ja, vad roligt.
Vad är det du vill prata om XG? Är det att du inte förstår det riktigt? Ja, är det där vi är igen?
Jag tycker... En av alla saker som jag inte heller fattar,
ja,
jävla
fattar.
Skitsystem.
Jag förstår.
För alla oss som är födda före 1950, XG, det är det nya ordet för målchans.
Ja, ja exakt. Och någon som sitter och...
Nej, okay. Nej, det är väl ett verktyg för att mäta hur bra en målchans är. Snarare.
Är det någon som sitter och tycker, där borde han ha hängt den? Är det man menar med XG?
Ja, det är ett sätt. Det är ett verktyg för att mäta hur bra en målchans är. Hur stor sannolikhet är det att det här skottet ska gå i mål?
Bara återknyta till derbyt från helgen. Jag tror Djurgården hade 0,06 XG.
Mm.
Det är inte hur bra. Kan du som djurgårdare vilja återvända till ett derby?
Nej, jag vill bara... Vi började med XG, det var det. Saker Micke inte förstår kommer det här programmet fortsättningsvis heta.
Ikväll är det XG, va? Hemma hos mig. Expected grog, va?
Vi sitter förstås med kupongen. Jonas, du var inte så länge sedan du hade 13-1.
Nej, verkligen inte. Och jag har hittat några säkra matcher. Jag har Charlton säker hemma mot Wrexham. Match nummer 13. En League One-match på The Valley. Tycker jag är kul.
Vi ska prata lite extra om stryktipset nu. För de fyller nämligen, eller hen, fyller 90 år i år. Och då har det kommit en bok som heter 1X2, stryktipset och resan mot 13-1. Och nu har författarna kommit till studion, Daniel Björklund och David Stark. Välkomna till oss!
Ja, tack.
Tack så mycket.
Var det här världens roligaste bok att skriva?
Ja, ganska mycket så.
Ja, det var så. Jag kan tänka mig, det är 90 år av liksom fantastiska anekdoter och historier som bara bubblar upp.
Ja, det får man verkligen säga, och det blir ganska spretig historia även om man ändå försöker hålla någon röd tråd i det. Men det är så mycket man vill ha med, och när man börjar grotta i det. Vi har ju till exempel valt så här att vi ska ha ett pling på sidorna. Ja. Ett pling. Det var en kul idé att någon gör mål mitt i boken. Men eller två per kapitel, men egentligen man vill ju, det finns ju hundratals mål som man vill peta in liksom.
Från början var det 12 matcher på stryktipskupongen. Varför ändrar man till 13?
Ja, nej, men det kom ju 1969 och det är ju överlag ett väldigt viktigt år för Stryktipset och tippandet i Sverige, för att Hör och öppna Tipsextra lanseras. Och det handlar egentligen om att göra produkten mer attraktiv och intressant. Den ytterligare matchen tillför ytterligare en dimension, och det här är ju vad man ibland kallar ett poolspel, likviditetsspel, där insatserna speglar vinstmöjligheterna. Och den 13:e matchen spetsar ju till det och gör det svårare. Men också trissar upp pengarna bakom 13 rätt.
Mm. Får jag bara säga, den som pratar nu är Daniel Björklund. Han har två stora fel. Han är Djurgården och han är Tottenham Hotspur. Men du har något fantastiskt också. Berätta, vem var din pappa, Daniel?
Ja, men han heter ju Lars Gunnar Björklund. Ja. Och han har ju lämnat en hel del efter sig inom media. Och får vi vara ärlig och säga också, Tipstjänst, han blev ju marknadsdirektör då 1979. Men det stora heliga ögonblicket är ju naturligtvis att han uppfann och kom på idén bakom just Tipsextra. Mm. Så att det är ju det stora arvet han lämnar efter sig som ju på något sätt präglar vad Stryktipset. Vi tycker att det är ett socialt fenomen. Det handlar om att umgås, det handlar om att samlas kring matcherna, kring tv-apparaterna och göra så mycket mer än att bara följa matcherna och utvecklingen på kupongen. Mm. Så att den lilla idén från kom 1965 egentligen, sen tog det några år att övertyga direktionen på SVT då att få göra programmet till sig, är den stora efterlämningen som ju har påverkat så många av oss på ett väldigt positivt sätt. Mm.
Och i början så fick man bryta 17:55, för då hade Svenska kyrkan klapsat in med någon ärkebiskop. Då ska vi ha helgmålsringning. Berätta, vad var det?
Ja, men och det var ju då de bland annat tog radion till hjälp då för att tala om hur det gick sen.
Mm. För man bröt sändningen innan matcherna var klara. Ja. Fascister.
Ja, det var ju ett litet annat tv samhälle då. Ja. Det var ju helt annorlunda. Men jag skulle bara lägga till det att det är apropå din pappa när han startade. Vi öppnade ju hela boken med rådet från Lennart Hyland. Alltså Lennart Hyland. Som då presenteras för idén och kommenterar med att det är väl ingen som vill se blekfeta britter spela 0-0.
Alltså, han är inte helt ute och cyklar.
Och det tycker jag, det är nästan det största liksom, att han sen då drev igenom den här idén trots att Jesus, Gud eller vad han nu betraktades som var totalt emot det. Mm. Och sen så var ju Hyland över och faktiskt kommentera 4 matcher tror jag vi kom fram till.
Ja, exakt. Hyland var jättemotståndare över flera med honom. Då. Men, så att Hyland älskar Leeds. Och hans stora hjälte var Peter Lorimer. Och till slut lät han sig övertalas och åka över och kommentera en match. Och då var det ju Leeds. Och det blev ju såklart 3-0. Så redan där fick han ju äta upp idén om att, precis som David säger, bleka britter brutar sig i Lervällingen och blir 0-0 varenda match. Det blir 3-0. Sen får han 3 chanser till. Vad tror ni det blev de matcherna? 0-0. Alla tre.
En kul grej också med gamla Tipsextra och gamla Stryktipset. Man kunde aldrig vara säker på vilken match som skulle visas. För ibland regnar och då ställde man in matcher ganska tätt inpå, va?
Ja, och det just det med inställda matcher har väl liksom varit problemet genom alla år och är fortfarande. Vi har ju med intervju med Putte Ramberg som var kupongmakare på Tipstjänst.
Hammarby-legenden Putte Ramberg.
Ja, han har ju slutat med det där jobbet för länge sedan, men han sitter ju fortfarande och tänker på lördagarna och funderar på vad det är för väder och oroar sig för det. Mm. Liksom. Det ligger liksom djupt inne. För inställa matcher är det värsta som finns, och lottade matcher.
Och det är framförallt när det är cupomgångar, de lägre lagen, Millwall till exempel, eller kan få det inställt.
Jag måste syna, Jonas har ju sagt en grej här som jag måste syna lite om det verkligen stämmer. Var det så att man hade liksom en kupong och så var det karbonpapper emellan till den riktiga kupongen som man fyllde i och sen postade in den?
Mm. Ja. Det stämmer.
Herregud, vad du är gammal, Jonas.
Jag är ännu äldre. Berätta, vad var det som gällde?
Nej, men alltså du lämnade ju in kupongen då, och det var ju spelstopp där på torsdagar framåt eftermiddagen, och du lämnade in den hos ditt ombud vid spelstopp. Originalkupongen hamnar då i säkra lådan hos ombudet och du får din heliga karbonkopia på din prestation. Och sen skickas originalkupongen in då till dåvarande Tipstjänst för sedermera då manuell rättning, det är det ni har läst om. Framförallt var ju en hel del kvinnor kunde rätta 6 000 kuponger på en timme. Det var helt fantastiskt. Ja. Och det är legal, liksom. Det är helt otroligt.
6 000 kuponger på en timme?
Ja.
Ja. Ja, men det är klart att inte jag hade alla rätt. De rättar ju fel. Alltså.
Men... ja, fast det här var 1937 tror jag vi har någon siffra för. Jag vet inte, så gammal är du inte.
Jag gick i fjärde klass då. Jag bara spänta 6000 kuponger på en timme. Det är ju inte ens fysiskt möjligt.
Man kan ju tycka det, men det var det då. Ja. De kom upp i varv kan man säga. Ja.
Men jag har också hört att det fanns liksom en tidsdiskrepans mellan Sverige och England. Att man kunde liksom få resultaten i förväg.
Ja, men det var ju de allra första omgångarna som det blev någon slags ett litet feltänk. Och,
det, lite som det här programmet. Ja, okay.
Och det nyttjade ju då några av ombuden. De kunde ju naturligtvis lämna in det här sist.
Ah, ja, okay.
Om de lämnade in det efter inledningstid,
just det.
Det, ja, det är ju svårt att avgöra. Men de satt ju där med en liten bufferttid.
Mm.
Och det var några ombud som klämde in 12 rättare i början. Men det är alltid man stopp för sen.
Fast man, sånt måste man ju älska.
Ja, det måste man göra. Ja. Det är lite barnsjukdomar måste ju finnas.
Och så om ni bara kan berätta också, för jag också, jag har inte läst hela boken, jag har läst delar av den. Det finns någon som heter Swenglish Cup. Någon cup som slutade med matkrig.
Ja, Daniel var där, han minns allt.
Ja, 10 år gammal då. Nej, men det var ett annat jubileum. Det var ju 50-årsjubileet och då firade man med jubileumskupong där. För övrigt med en hockeymatch först där, Färjestad-Djurgården. Det blev ett väldigt liv. En skymf enligt alla tippare va. Men för att uppmärksamma då 50 år så åkte då pappa och hans ständiga vapendragare Pelle Kotschack över till England och lyckades rekrytera 6 engelska lag som då ska möta 6 svenska lag. Och det blev Swenglish Cup. Det kan ju låta helt obegripligt nu idag va, med vad fotbollen har blivit. Men, och bland annat så möter Hammarby Sunderland på Söderstadion och det blir mer brottning och en ganska brutal typ. Där har vi ju Hylands brottning va, och rugby. Så att Putte sa det är liksom att det handlade om att hoppa för att överleva. Men Hammarby vinner med 2-1.
Otroligt.
Och sen ska det då bli bankett och det blir på gondolen och då spårar engelsmännen. Så för första gången och förhoppningsvis och förmodligen sista gången också så utbryter det någon typ av matkrig uppe på fantastiska gondolen innan Sunderland-tränarna faktiskt kliver in och lyckas avbryta det här va.
Bayern Sunderland i matkrig på gondolen.
Exakt.
Det är ju en egen bok.
Ja, verkligen.
Lite så. Spiketta på Bayern i den matchen.
Jag kommer också ihåg, det fanns något som hette på sommar när alla ligor och sånt var nedlagda. Då fanns det Inter-Toto-Cup. AIK mötte Nürnberg som då låg i Zweiten Bundesliga på Råsunda. Ingen fattade någonting.
Nej.
Det var alla spelbolag som var statliga samarbeten för att man skulle ha matcher uttaget.
Ja, men exakt.
Ja.
Sommarkupongerna är ju, vi pratade om det precis innan här, en kompis till mig läste boken och slog till direkt och sa att jaha, men det står att Ljungskile var på kupongen 1984, kan inte stämma. Men jo då, det kan det, för att de var ju nere och plockade matcher division 3, dåvarande division 3, alltså allsvenskan hade uppehåll, engelska ligan hade uppehåll, vad göra liksom.
Daniel Björklund, David Stark, tack för att ni kom till 90 minuter plus tilläggstid. Boken finns ute nu, 1X2, stryktipset och resan till 13-1.
Ja, eller mot.
Eller mot,
det går
eller,
bra med.
Eller för, eller till. Ja.
Stryktipsboken.
Ja, en bok i alla fall.
En tippares koran.
Det är vad jag författar i 90 minuter plus tilläggstid.
Match nummer 12 på kupongen, West Brom hemma mot Cardiff. Hur har det gått nu? Lite kom si kom sa, Jonas Olsson, för detta West Brom.
Mm. Så är det, tveklöst. Man har ju ett bra lag, man har en skicklig tränare. Man har ambitioner av att gå upp, men det har gått lite stå i det senaste matcherna.
Nästa
sen ska man ju veta att Championship är ju ett maratonlopp. Det är ingen sprint. Det är 46 matcher, så att jag tror att...
Vänta, stopp. Det är VM i klyschor det här. Så bollen är rund och hej och
hår. Gräset är grönt, men det är det inte i Midlands kan jag säga. Nej, men det jag skulle bara säga är att dipparna är ju där, men det är ju en dipp så tillvida att man har gjort hyfsat bra resultat, man har liksom inte förlorat, och det är väl det handlar om i den ligan, att ta smällarna på hakan, men liksom resa sig snabbt, och det tror jag West Brom kommer att göra. Så att Cardiff hemma, ja, det skulle väl vara 3 poäng,
ja,
helt enkelt.
Där har du.
Punkt. Mm. Ska vi vara så tydliga istället för klyschor? Ja.
Men jag tycker det är en efter... Alltså det kan må vara ett maraton. Men jag kollade nu i veckan serien Take Us Home Leeds. Har ni sett den?
Nej.
Fantastiskt bra serie. Följer Leeds. De tas ju över av en helt galen person som är svinrik och sen så gör de en tv-serie av allt det där.
Har det inte gått inflation i den där typen av serier?
Ja, men hellre det än Desperate Housewives och sånt där skit.
Nu kommer ju Djurgården...
Det var ju för sig 20 år sedan, men absolut.
Det är mina referenser.
Djurgårdens IF kommer nu om Kim och Tolle och serien ska heta Missing People.
Ja. Bra övergång. Ska vi prata lite allsvenskan och lite Djurgården då helt plötsligt? De har ju varit talk of town efter derbyt. Förutom att matchen var en jävla skandal, avbruten, upptagen dagen efter, så får ju de också sparken. Var det rätt?
Först ska jag säga att jag följer allsvenskan väldigt dåligt. Jag tittar inte jättemycket på det. Jag tycker att både Kim och Tolle har gjort ett väldigt bra jobb med Djurgården. De menar SM-titel och Europa, vad är det? 3 gånger. Mm. Det får man säga är... Ja, det är ju unikt.
Ja, de har ett superbra facit.
Ja, det får man säga.
Som sämst 4, det är ju galet bra.
Sen som alltid så om man ska landa i klyschor. Det är kanske tid att byta nu. Sen är tajmingen kanske speciell. I det att de är i Europa, i det att de ligger... Vad är det, 2 eller 3 numera då? Liksom. Men det handlar ju om derbyn såklart. Och alla vet hur viktigt det är för Djurgården och för klubbarna och för fansen. Och där har vi inte presterat bra över
tid. Blir det inte för konstig timing, tänker jag? Dels att man gör det efter... Alltså nu blev ju det här derbyt vad det blev med allting. Mm. Uppskjutet till dagen efter, spela klart en kvart där på en tom arena. Och därefter att man berättar att... Alltså det blev konstig timing av den anledningen. Det, för mig är det också så här konstig timing och ett lite ovärdigt avslut för två tränare som gjort så otroligt mycket för den här klubben att få gå, det är så här, härda ut bara de här 2 matcherna som är kvar på säsongen. Sen fattar jag argumentet att de har ju fortfarande Europa-matcher kvar. Alltså deras säsong tar ju inte slut för att allsvenskan tar slut. Men jag vet inte, på något sätt tycker jag så här, jag landar i att jag tycker det är ovärdigt.
Jag kan hålla med dig till viss del. Samtidigt så är ju fotbollen så att jag tycker det enda... Men den enda faktorn egentligen som är viktig, det är hur man ser framåt med Djurgården och hur man är det bra fotbollsmässigt att ha kvar tränarna. Nej, så har de resonerat att det är det inte. Då tycker jag att mjuka värden finns liksom, mjuka värden får visst ta plats, men den får inte ta för stor plats när man ska bedriva proffsverksamhet.
Hade Djurgården vunnit derbyt hade han aldrig sparkat dem. Jag pratar om Bosse Andersson. Bosse Andersson skickar Tolle och Kim under bussen för att slippa få skit själv när fansen rasar mot. Varför gör ni ingenting? Men det har gjort sig Bosse och sitter kvar. Jag tycker det var fegt av Bosse Andersson.
Micke, Jonas och Therese här. Och även landslagsmeriterade Jonas. Jag har aldrig med mig snus till studion. Olsson!
Det har jag inte heller.
2 doser till dig. Du får välja.
Jag väljer den. Sådär, 77. Titta. Riktad reklam. Det här ser fin ut.
Visst såg jag dig i, var det i Slovakien? Smyga fram till Henke Sköld. På pressläktaren. I halvtid tror jag. Ja. Eller
fick
en under första halvlek. Fick du en hel dosa?
Ja.
Oj, det var mest generös jag hört.
Vem är Henke Sköld?
En snusar ska aldrig gå utan så. Henke Sköld var ju den som, vi hade förra programmet jag var med här. Ja. Då hade vi flygit hem från Baku, jag och Therese och resten av den svenska presskåren, om jag nu räknar in mig där. Och då hade jag försökt bumma snus på flyget av Therese, men Therese snusade inte. Så sa hon, ja men Henke Sköld har nog.
Som jobbar på TT.
Letade efter honom där på flyget, hittade inte honom. Sen nästa landslagsresa, då såg Therese mig på läktaren och var framme hos Henke Sköld då. Och det var slut på snus igen.
Vi har alla en sån kompis. De finns överallt.
Och har du ingen sån kompis så är det du själv.
Vi är glada att du är här. Det vi trodde förra helgen att vi skulle ha guldfirande lite senare på kvällen när Malmö skulle spela hemma mot Västerås, det gjorde de inte.
Det gjorde de verkligen inte.
Nej, de var ganska svaga i andra halvlek också.
Period. Skärp dig.
Jag skulle väl egentligen, alltså Västerås skulle ju haft minst en straff.
Absolut.
Herregud, vad gör Reinfeldt? Ingenting.
Reinfeldt kan vi inte...
Släpp honom.
Nu är chansen på måndag istället. Då är det Göteborg på hemmaplan. Blir det fest då?
Det tror jag. Det kommer det bli. Malmö är bättre än Göteborg för det första, men de är i särklass i den här allsvenskan. Och passande att de får fira och avgöra hemma.
Det finns ju, jag har ju hört Malmö supportrar de senaste dagarna här som är lite oroliga. Att skulle man då, om man förlorar mot Göteborg och sen har man ju Bayern i nästa, om Bayern vinner sin, då skiljer det ganska lite. Jag tror att det är 3 poäng som skiljer då mellan Bayern och Malmö. Så nu åker man ner till Hammarby, eller upp till Hammarby blir det, och ska möta dem. Förlorar man där, då måste man ta poäng av BP sista omgången. Alltså, Malmö-supporterna sitter ju och är lite sådär, ja men nu, det finns ändå en risk här att vi har tagit det här lite för mycket för givet.
Jo, men samtidigt så när du redogör för det som du gör på bra sätt, så är det ändå ganska många steg, och det förutsätter också att Bayern kommer att gå fullt i sina matcher. Så att,
jag tror inte på det här, utan det är mer Malmö-supportrar som har börjat lufta detta med
nu
mig.
Nu sitter folk och lyssnar på det här programmet i Malmö, nu skapar ju du ångest.
Men det är de som har tagit upp den själva, det är inte jag som säger det här. Men lyssnar inte du på när jag pratar? Men som pågår. Jag sa ju det, Malmö supportrar har kommit till mig och målat upp det här scenariot. Det var inte mitt scenario. Så vi testar någon annan gång att du lyssnar på mig när jag pratar.
Vad sa du?
Ja, du ser och så jinxandet hit och dit. Jinxar finns inte. Så jag tror på förberedelse.
Så här var det ju lite för Elfsborg förra året. De hade ju egentligen Eriksgata hela vägen fram, men tappar ju bort guldet. Och Malmö tar sig hela vägen.
Så var det ju. Var det, vilken match var det ni de skulle vunnit hemma?
Var det Mjällby hemma i näst sista där?
Så årets Mjällby heter alltså Västerås då. Mm. Så kan man säga.
Det har vi ju inte sett än.
Nej. Sen får man ju säga också, om man jämför Elfsborg och MFF. MFF har ju varit i den här situationen väldigt många gånger på senare år och löst det med bravur nästan varje gång.
Mm. Jonas Olsson... MFF har ju rutin på det här, ungefär på samma sätt som att Jonas Olsson har rutin på att inte köpa snus själv.
Det är ryggmärg. Har alla fyllt på kaffet nu i sina koppar? Jonas, inte du springer iväg här mitt under...
Jag har såna XG, expected Gevalia. Jag har fyllt på.
Vi pratar XG alldeles
för lite. Ni tjatar med att XG, vi säger målchans där jag kommer ifrån.
Programmet heter 90 minuter plus tilläggstid. Micke, Jonas och Therese gästas av Jonas Olsson, tidigare West Brom, tidigare Djurgården, tidigare landslaget, tidigare Landskrona. Mm. Kommer de gå upp? Det skiljer bara en poäng till andra platsen.
Det gör det. Man kan väl säga att Degerfors är ju klara i princip. Och sen har du ju Öster, Helsingborg och Landskrona om en direktplats, en kvarplats. För tillfället är det väl fördel Öster och HF, tyvärr.
Magkänslan säger alltså nej.
Magkänslan säger nej, för att vi har dålig form och vi har tufft schema. Vi ska möta Brage, vi ska möta Degerfors, vi ska möta Utsikten tror jag i sista matchen. Så att, det blir svårt.
Det är en härlig tid då.
Ja, och det är roligt i toppen på Superettan, för alla de här klubbarna är klassiska klubbar som har ett stort supporterfölje. Det finns en kultur i alla de här städerna med de här klubbarna. Det är väldigt roligt.
Ja, men verkligen. Ja. Och Landskrona är ett av Sveriges sämsta kvallag. Så att, blir det kval så har jag inte så stora förhoppningar heller.
Jonas, vi pratar, ett tema för dagen är tidernas bästa backgeneral.
Hur lång tid har vi?
Du var ju lite av en general. Du är inte med på min lista, tyvärr. Men om vi tar världen som spelfält, så här, vad ser du så här, backgeneral?
Och definitionen av en general då, någon som tar mycket plats och som organiserar och som syns mycket, skulle jag gissa. Jag älskar ju att kolla på Premier League när jag växte upp. Jag älskar United. Jag älskar Rio Ferdinand. Nemanja Vidic. Ferdinand är nog ändå en spelare som personifierar det. Sen så har inte han vunnit tillräckligt mycket. Eller han har inte vunnit med landslaget, vilket gör att han kanske diskvalificeras. När det gäller försvarare, när det gäller mittbackar, så leviterar man ju alltid mot italienska spelare. Mm. Och där have your pick, liksom. Maldini, Nesta, Cannavaro. Ja, Cannavaro får man inte säga. Alltså att vara han, 1,80.
Ja, typ.
Och kunna vara majestätisk i luftrummet, i sin presence. Mm. Får ni säga Cannavaro då? Mm. Maldini hade bättre hår, såklart. Och Nesta också.
Nesta som dig ju. Men också bra hår. Inte som Jonas.
Jag hade bättre hår än Cannavaro, det stämmer jag. Men det var väl där, det var väl där jag vann över honom.
Jag tycker det är ett bra alternativ. Det för oss osökt in på Ballon d'Or som delas ut nu på måndag. Mm. Och för första gången så kanske det är mer ovisst än någonsin om vem som ska ta hem den här. Mm. Vi pratade om Vinicius, vi pratade om kanske Lamine Yamal.
Rodri framförallt kanske.
Ja. Jag håller med Therese. För mig är det 3 stycken spelare som har chans. Det är Vinicius Junior som är den kanske... Ja, längst fram såklart.
Han är väl oddsfavorit
också. Han är oddsfavorit och extremt islagsgivande när Real vann La Liga, när de vann Champions League. Sen är det Rodri, precis som Therese säger. Han var turneringens bästa spelare i EM när Spanien vann. Han var väldigt tongivande för City. Och sen tycker jag också Lautaro Martinez som vann skytteligan i Serie A, vann Scudetto med Inter, vann Copa America med Argentina, blev skytteligavinnare där också. Så de tre, och historiskt sett så brukar det gå till en offensiv spelare.
Ja. Men hur lång tid innan vi får en nordisk Ballon d'Or-vinnare? Om man tar Haaland, han måste väl ändå vara
problemet är ju landslagsspelet. Att de sällan kommer inte ens gå till mästerskap, känns det ju som. Så att det där är väl där de faller.
Ja, jag skulle också gissa att det är där. Man ska vara i mästerskapen, man ska gärna gå långt och också, som Jonas varit inne på, vara tongivande när ens lag gör någonting i ett mästerskap.
Någon gång strax efter det att Antarktis har smält kan vi se nordiska spelare som får Ballon d'Or. Right. Får jag fråga Jonas Olsson, vilken match på kupongen ska du kommentera på TV i eftermiddag?
Jag ska sitta i studion så jag ska inte göra kommentering. Okay. Så jag ska egentligen prata om de flesta matcher. Mm. Och det som jag är mest intresserad av är väl ändå Aston Villa. Aston Villa möter i Bournemouth. Aston Villa som går otroligt bra. Det var frågan innan säsongen, hur ska man hantera när det slåss på två fronter? Premier League, Champions League, det klyschar igen.
Nej, jag skrattade bara åt att det går så väldigt bra för dem. Alltså att man känner sig dum som ställer sig den frågan för några veckor sedan.
Jag hör det. Och då har de ändå mött liksom med Bayern München i Champions League. Man är tre segrar på tre matcher och man har släppt in ett mål i Champions League. Och man har verkligen visat att det var ingen fluk, som man säger, i England förra säsongen. Mm.
Något annat som är roligt, vi pratade tidigare om Fulham som kanske varit så här höstens eller liksom sensation. Mm. Nu har de fallit tillbaka lite.
Inte om man tittar på XG.
Jag tycker XG är ett jävla skitinstrument. Kan inte bara få göra det?
Jo, visst.
Ja, tack.
Ja, men de har varit bra. Marco Silva som tränar Fulham är ju väl ansedd. Och man hade väl ganska höga tankar om Fulham innan säsongen, men kanske inte så höga som de har varit. Raúl Jiménez, anfallaren som var i Wolves innan, fick den här jobbiga huvudskadan, har kommit igång och varit väldigt bra för Fulham.
Vad härligt. Nu ser vi dig i studion. Hur ser resten av liksom uppladdningen fram tills avsparken? Har du några rutiner särskilda när det är liksom en lördag och du ska kanske inte knappa på kupongen, men gå ner och sätta dig på...
Faktiskt är det inga klyschor, men det är en liknande förberedelse som när man spelar, i det att jag gillar att vara väl förberedd. Där handlar det om, alltså, när självförtroende och någonting, det gör jag i alla fall av rutiner i form av förberedelser. Så jag förbereder mig väldigt noga.
Men hur gör du faktamässigt? Du läser in dig på?
Läser in, jag ser mycket matcher framförallt. Ska jag göra någon match på helgen så ser jag till att titta på den när de spelar matcher innan, givetvis. Och läser in mig på spelare som är tillgängliga och så vidare. Där är presskonferenser alltid dagen innan med tränarna från laget. Lyssnar alltid på dem. Mässar ibland för detta lagkompisar som antingen då är fortfarande spelare i ligan eller är delar av tränarstab och får lite insight från dem.
Och då får du ett sms tillbaka där står: "Who is this?"
Please stop texting me.
Therese sitter ju på SVT i fotbollsstudion också och pratar. På måndag så ska ni ju kanske ha guldfirande.
Ja, vi ska ju såklart inte fira. Nej, men... oberoende. Ja, vi kommer inte sitta och fira att Malmö vinner något.
Men har du samma typ av förberedelse som Jonas?
Ja, alltså, oja. Ja, det är ju så man måste jobba om man ska jobba med det här. Det är klart att man måste vara väl förberedd. Man måste se mycket fotboll och i mitt fall då, som har en lite annan roll i en studie än vad Jonas har, vara inläst på väldigt mycket fotboll och läsa väldigt mycket om fotboll och hänga med.
Ja, och där kan jag ju... Tidigare har jag känt att där kan jag fuska lite för att jag någonstans är min USP att jag kan... insidan mer eller känslorna som att gå in på en plan eller gå in i omklädningsrummet. Men jag känner nu att jag måste vara faktamässigt kunnig också. För tittarna är väldigt faktamässigt kunnig.
Det där känner jag också.
Tack. Också. Jonas Nilsson.
Så är det med Millwall klubbmarket på bröstet. Inget som signalerar så mycket känsla snarare än rationalitet.
Jag har med mig en retrotröja från Millwall och glöm inte vad Londonpolisen en gång sa. Om Millwall var en pub hade vi stängt den 1970.
Jonas Olsson, vi ska släppa dig nu. Kort bara, vem lånar du snus av via Playstudion eftermiddag?
Bojan, alltid. Han har de här riktigt, riktigt starka Siberia, tror jag det heter. Okay, så att, han vet med sig att jag kommer in snuslös.
Alltid lika roligt att du är med i 90 minuter plus tillägg.
Alltid kul
att
vara. Mm.
11 rätt på stryktipset förra veckan.
Det hade du inte.
Kan du slå det?
Det hade du inte.
Hade jag visst.
På riktigt?
Ja. Ring min advokat, du ska alltid tjafsa med mig.
Kolla till det, kolla bara.
Ja, men man ser ju på honom att han ljuger. Ja, det behöver vi ju inte ens säga. Jag tror man hör det på rösten också.
Nu ska vi prata och ladda upp inför morgondagens stormatch mellan Arsenal och Liverpool. Vi har med oss Theo Rottman från Arsenals svenska supporterförening. Hallå där!
Tjena, tjena.
Hur står det till?
Du, det är helt okej. Jag har dragit på mig någon form av konstig förkylning så att jag låter väl lite konstigt. Men...
Bakfylla kallas den, tror jag. Nej, det gör den inte.
Jag tänker mig i huvudet låter jag som en ganska sexy soul-röst, men jag tror inte jag har det.
Du sticker imorgon för att se Arsenal-Liverpool på plats.
Korrekt.
Okej, när flyger du?
Klockan 06.55.
Okay. Kan du köpa lite taxfree-grejer till mig?
Är ni ett stort gäng som åker?
Ja, vi är ett gäng som redan är i England, så att jag kommer liksom på matchdagen och åker hem sen efter matchen också. Mm. Så att jag är in and out mission. Men vi är väl 10 pers, tror jag. Som
fan, vad kul.
Hörru du, fantastiskt match, Arsenal-Liverpool. Ni får tillbaka Saka, va? Är det inte så?
Nej, vi hoppas det i alla fall.
Ja. Okay.
Det går inte att lita på någonting någon säger nu för tiden, så att det är väl, allt är väl ett spel, även presskonferenscitaten. Vi får se.
Litar du inte på ditt egna lag eller?
Jag litar inte på någon.
Det sista man litar på är väl sitt eget lag. Alltså, det är väl exakt så livet som fotbollssupporter ser ut.
Ja, men man måste ju ändå kunna läsa in lite sådär, man har hört rapporterna, man har fått lite forumsdiskussioner och hej och hå. Men så är det inte.
Nej, jag tycker inte det. Det är bättre att inte lita på dem, för det blir roligare då. Yeah.
Vad gjorde du spontant efter Bournemouth-matchen förra veckan?
Oj, det kan jag knappt säga i radio, tror jag.
Okej. <Okay. laughs> Men ni skrälltorskar ju borta mot Bournemouth.
2-0.
Ja.
Mm. Det gjorde vi. Det är ju, men det blir ju så när man ska kriga mot Man City i titelrace och domarna har bestämt sig redan vilka de ska hoppa på.
Nej, men vänta nu här. Det är inte du kan inte skylla på domaren redan nu. Det är typ bara oktober.
Ja, men vadå? Det är ändå 3 röda kort och alla 3 är helt bizarra som vi har fått. Det är nästan hälften av matcherna den här säsongen. Någonting är ju fel.
Ja, jag kan hålla med i viss mån. Det har varit tuffa röda kort mot Arsenal.
Arteta har ju slut på liksom vad han ska göra för att ni ska slippa dem också.
Mm. Ja, det hade jag också haft med var hans position. Jag menar, vi får ju korten för ingenting. Så att, vad ska man göra?
Imorgon, något som vi vet säkert, Saliba är avstängd. Visst är det ett avbräck? Var lite ärlig nu, Theo.
Det är ett avbräck. Jag menar, William Saliba är en av världens bästa mittbackar i mina ögon. Och att tappa en sån spelare är klart. Det är ju lika jobbigt som att tappa Saka. Mm.
Hur slutar det då?
Jag tror
på puben.
Förlåt, Theo. Vad sa du nu?
Det är definitivt i alla fall. På puben kommer det att sluta. Ja. Men... jag skulle tro att vi kommer nog göra en tight match. Jag tror att Martinelli kommer vara... Han är på väg att hitta form toppen. Och han gillar att spela mot Liverpool. Så att jag tror vi vinner med 2-1.
Det var ändå, skulle jag säga, otippat resultat. Det känns ju som en klockren kryssmatch, gör inte det?
Jo, det är absolut.
Eller? Nej. Men,
vi är rätt starka på Emirates. Jag tycker vi har gjort det bra mot Liverpool förut. Och kan vi få igång bra atmosfär där inne så kommer det nog att gå hela vägen.
Theo Rottman från Arsenals svenska supporteravdelning. Vi önskar dig all lycka till. Ingen turbulens varken på flygplan eller på planen.
Tack så mycket.
Och nu hörni, kanske programmets mest hyllade programpunkt.
Henke Larsson.
Det är absolut sämsta listan jag har i hela mitt liv.
Mikkes lista.
Alltså, den är tillbaka.
Mikkes lista.
Anledningen till att vi nominerade det stora radiopriset.
Kanske anledningen till att vi inte fick det.
Vi förlorar priset, jag har kollat på VAR. Det stämmer, vi ska inte ha priser.
Har en domarskandal?
Ja, visst.
Otroligt. Ja, Mickes lista denna vecka, hörni. Det här är roligt. Topp 3.
Tycker du, ja.
Topp 3 backgeneraler genom tiderna.
Okay.
Alla världsdelar.
Rolig lista.
Ja, men en, liksom, en person i backlinjen som ändå är så här, det är chefen. Jag har inga liksom längre motiveringar på
det. Är det
de här.
Så du ser på dig själv i det här programmet också?
Ja, typ.
En person som står längst bak och är chefen. För vi ser inte så på dig.
Jag misstänkte det. Jag har inga liksom motiveringar, utan så här, ni kommer veta vilka de här är.
Ja, det hoppas vi.
Ja. Topp 3 backgeneraler genom tiderna. Nummer 3. Lilian Thuram.
Ja.
Eller hur?
Varför inte?
Frankrike är typ anledning till att de tog massa VM-guld och EM-guld och annat. Parma, Juventus. Lite Italien-koppling där. Mm.
Hur man kan vara så macho och ändå heta Lilian.
Ja, så kan man ju tänka sig. Mm. Topp 3 backgeneraler genom tiderna. Nummer 2. Sergio Ramos. Var inte det en chef? Eller är inte det en chef?
Det är en väldigt nutida,
ja.
Får man säga. Jag vet inte om jag skulle ha med honom på en topp tre-lista någonsin. Men absolut en nutida king.
Min lista är ju enbart spelare från mellankrigstiden.
Ja.
Men fair enough.
Men Sergio Ramos.
Ja,
ja,
absolut. Ja, ja, jag, ja, men det, ja,
jag blir orolig, den här listan är ju bra.
Ja. Det här är alltså topp tre backgeneraler genom tiderna. Nummer ett. Trumvilver, ni håller med om detta. John Terry.
Puh, nej, nej, nej.
Nej.
Vadå, nej?
Nej.
Hans farsa har suttit på kåken för tjuveri och stöld. John Terry vänsterprasslade med lagkamrater. Han är ingen chef.
Men nu ska vi separera.
Var Ashley Coles fru han, ja, framförallt var, men, väldigt ihop med.
Hallå.
Vi pratar... Och det var ingen samtyckeslag i det laget, kan jag säga. John Terry är en slampa.
Men ska vi inte bara... Kan vi inte sära på liksom fotboll och...
Han sära på ett och annat, kan berätta. Nej, men John Terry, ett, han är Chelsea, två, han är kortväxt, tre, han är inte någonstans topp 10 engelska mittbackar.
Det där var en kanonlista, jag bara säger.
Det var det inte.
Nu får ni skriva ner era favoriter. Nu ska vi tävla, hörni.
Från 1934 fram tills idag. Vilket är året?
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Och vi välkomnar producent Janne, tävlingsledare, till studion.
Ja, äntligen är mikrofonen i rätt händer. Det är ju så här att Stryktipset fyller 90 år och det firar vi det här då genom att ni ska få gissa vilket år från de här 90 åren, alltså från 1934 som vi hörde här. Det är tre olika ljud per år och det är tre olika år. Förra veckan vann ju Micke med 1-0.
Jajamän.
Så nu hoppas 1-0-0 får man,
ja,
väl ändå säga då.
Ja, precis.
Så nu, det är tre som tävlar.
Det är lite skärpning på alla här inne nu, känner jag.
Jag var nöjd med min insats.
Men vi kör igång ljuden och skjut.
Okej, här är året. The DeLorean. Gullwing doors rise effortlessly beckoning you inside. Drive the DeLorean. Live the dream today. Just a small town
girl. Living in a lonely world. Den 28 oktober får örlogsbasen i Karlskrona ett larm som först ingen tror på. Det står en sovjetisk ubåt på grund av skärgård med en dödsbringande last.
Och precis som förra gången, Therese, damerna först.
Ja, vad bra att det här ju garanterat är ett år aslångt innan mina föräldrar ens var könsmogna. Alltså, jag vet inte. 1986.
Okej, okay. Micke?
84.
1987.
Samtliga har fel, tyvärr. Det är 1981. Det var världens coolaste bil. DeLorean introducerades det här året. Journey spelar Don't Stop Believin'. Och 1981 gick den sovjetiska ubåten U-137 på grund i Blekinge skärgård.
Mm. Hur många lyssnarna hade rätt, tror ni?
Alla!
Alla! De är kunniga. Nu kör vi år två. Liverpool have just hit the Champions League jackpot. Jürgen Klopp has taken Liverpool back to the top of the mountain. It's a magical night in Madrid.
Good evening. It is one of the most famous buildings in the world. Tonight, Notre Dame Cathedral in Paris is completely engulfed by fire.
Och för att det ska bli rättvist då så går vi ju vänster här, Micke, så det blir du som får börja på det här året.
Åh, Klopp. Jag säger 2019.
19 för dig, Jonas.
Mm, jag fick en ledtråd. Gryningspyromanen tutta eld på Notre Dame, katedralen i Paris 2018.
Jag säger också 2018.
Nej, jag tog det ju.
Nej, det går. Jag var på den Champions League-finalen.
Nej.
Då får de ett halvt poäng om de har rätt.
Ja, men det är faktiskt Micke som har rätt. Det är 2019.
Så
är
jag!
Harry Styles, Waterman and Sugar hörde vi låten. Liverpool vann ju Champions League det här året och Notre Dame.
Vad sjukt, jag var helt säker på att det var 2018.
Kolla målgesten.
Micke kör en dans här från något tv-spel, tror jag. Vi kör tredje och sista nu.
The worst man-made disaster in the Gulf of Mexico occurred. The explosion of the Deepwater Horizon oil rig off Louisiana's southern coast.
Ja, nu då. Jonas, du får börja.
Domaren.
Året är...
Vänta, får man säga samma? Vad händer om man säger samma?
Ja, men man, klart man får.
Men det är klart man kan säga
dela
samma.
På poängen.
Ja, ja, ja. Men dela inte poängen. Man får väl en poäng var.
Ja, men, exakt.
Ja, men då säger jag samma som Therese säger strax då.
Nej, du måste säga först.
VM i Sydafrika. Jag såg den själv på plats. Vi hade hyrt en ett skjul i Soweto. 2006 i året.
2006 säger Jonas. Vi går vidare till Therese.
Det är 2010.
Jag säger också 2010.
Jag har två svar på 2010. Det är alltså Deepwater Horizon-katastrofen. Det är CeeLo Green som sjunger Fuck You. Och VM i Sydafrika var när du var med alla de här.
Vovoselarna.
Ja, vovoselarna.
2010!
Hej!
Det betyder att Micke vinner den här veckan också med 2 poäng.
Jag är så rasande på att jag tar fel på 18 och 19.
Jonas har noll.
Kanontävling skulle jag säga att det är. Bra, Janne, snyggt.
Nu får han se nästa vecka och du får såklart en stryktipset kopp här även denna vecka, Micke då.
Ja. 90 minuter plus.
Vänta nu. Jag kommer slänga bangers så jag får omspel på det här.
Mannen som myntade hur man gör en Sundsvalls sangria. Vad var det egentligen?
Coca-Cola och rödvin.
Herregud, vad äckligt.
Heter inte den gårdagens också?
Ja, men uppe hos oss i Sundsvall heter den Sundsvalls sangria.
Okay. Disco Kristoffersson, jobbar på Sportbladet, mest insatt i Allsvenskan, den största skvallerkungen utav dem alla.
Yes.
Och du är här.
Ja, härligt.
Vill man höra ännu bättre grejer med den som man lyssnar på din podd?
Mm, ja. Exakt. Sportbladet Allsvenskan.
Hörru, vi hade en fråga här tidigare idag. Den största backgeneralen, alla tider, alla klubbar.
Nej, jag har ju en personlig favorit, Marco Materazzi. Han gjorde ju i alla fall mest mål av alla, får man säga. Men han är ju inte i närheten av de här största. Jag är ju svag för Italien och har ju haft Inter som favoritlag sedan 89, sedan Klinsmann, Breme. Ja, Klinsmann, Breme och Matteus spelade där. Och i ditt favoritlag, Therese, spelade ju Rijkaard, Schurrle och Van Basten. Det var liksom, Milan var liksom the shit då. Så men så att det blir ju då ändå... skulle jag vilja nämna Andreas Breme som avgjorde VM-finalen 90, men det blir tyvärr ändå en Milan mittback, Paolo Maldini.
Går det inte att ha någon annan?
Den eleganta, lojala, alltså VM vunnit allt. Det är tyvärr, får
aldrig
man säga,
satt en fot fel i hela sitt liv.
Exakt.
Helt sinnessjukt.
Det blir min favorit.
Elegant, städad, full kontroll. Allt det du inte var på krogen förra veckan.
Precis, exakt. Så jag får säga min motsatte där då, Paolo Maldini.
Svenska backgeneral genom tiderna, är det Hussein?
Ja, det är klart. Jag gillar ju Olof Mellberg också såklart, men han är väl inte där än. Eller kanske uppe med den där stora legendaren. Man kanske måste ha vunnit något.
Och Mjällby.
Först. Ja.
Mjällby måste man gärna
nämna. Ja, exakt. Så att, nej, Mellberg är min favorit, men det är klart att Hussein är bra.
Men apropå insläppta mål och backar och annat. Ja. Vi trodde på guldfest, och du också trodde på guldfest förra lördagen.
Ja, fick man äta upp. Jag trodde att Malmö skulle vinna enkelt mot Västerås, och vi hade laddat för att åka dit. 3 man från Sportbladet. Nu ska vi bevaka guldfesten, så chokar de.
En nyfiken fråga bara. Ja. När folk vinner SM-guld i olika sporter, då kablas det alltid ut löpsedlar så här.
Ja, men nu det, alltså, det hade inte vi med oss. Men det är fotograferna i och för sig brukar jag med sig dem. Men det är mer i marknadsföringssyfte.
Men trycker ni liksom upp?
Ja, trycker upp dem.
Även exakt. Om det är, liksom, det är 50-50
ja, på absolut.
Ah, okay, ni backar.
Så att, det har ju legat några guldlöpsedlar.
Vilken fråga. Det är ju inte, liksom, det är inte så ofta det är en guldmatch som är liksom att den här är helt... Det är alltid 50-50, man kan ju vinna eller förlora.
Det har ju hänt på någon gång när jag var utsänd på för Expressen att man hade med sig rad löpsedlar och sen ligger de där och så tar motståndarlagssupportrar titta och hånar dem liksom så här. Liksom. Så det blir ju inte klockrent alla gånger.
Blir det guld på måndag?
Ja, det tror jag. Nu är den så pass nära och det är bara 2 gånger kvar, så nu räcker det ju för Malmö. Och ja, de kan spela på resultat, så det är klart det blir guld.
Mm. 4 säkra på stryktipset så här långt.
De har inte ens börjat.
Nej.
Fan. Det är några timmar kvar till avspark. Disco Kristoffersson från Aftonbladet gästar oss.
Ja.
Koll på Allsvenskan. Veckans mest spännande övergång.
Ja, det är den mest oväntade på länge. Jag fick reda på att Divine Tia, den här supertalangen som värvades in från Liberia i april i år, är typ klar för Slavia Prag. Han är där nu, genomgår genomgått läkarundersökningen. Mm. Och ja, om de kommer överens om de sista detaljerna så går han dit i en övergång som ger Hammarby ungefär 30-35 miljoner direkt. Och sen kan de få upp till 50 miljoner. Och det är ju helt bisarrt med tanke på att...
Hur många matcher har han spelat?
Han har spelat 7 matcher och är inte så ordinarie. Däremot så kan man ju säga då att... anledningen till att Hammarby kan få så mycket pengar, det är ju dels att de har ju en väldigt bra kontakt med de här Afrikaspåret och kontakt med klubbarna där. Det var väldigt mycket större klubbar som var ute efter honom och kunde lägga mycket, mycket mer pengar än vad Hammarby gjorde. Men liksom, spelarna där nere har ju sett hur Hammarby utvecklar spelarna och tar hand om dem, så att man väljer Hammarby som ett mellansteg. Nu såg man, för det är många Hammarbyare som har reagerat på det här, och varför ska vi sälja honom nu liksom? Men han har ju liksom inte fått någon plats i Kim Hellbergs spelsystem. Han har ju Basuama Touré har ju varit magiskt, även fast Devante liksom har hållits högre internt av Bayern än Touré. Mm. Men där har ju Kim Hellbrås slängt in Oskar Källas Johansson, vilket man inte kan kritisera. Men då tänker väl Hammarby så här, att man vill inte hamna i en ny situation som Djukanovic. Man gjorde med Djukanovic, där man kunde få nästan 100 miljoner och sen så nu får man låna ut och det blir en jätteflopp. Då tänker man så här, okej, kan vi få 50 miljoner har chans att få det för en spelare som har varit här ett halvår, då måste vi nog ta det. Sen spelaren också tror jag vill väldigt gärna dit, för de leder tjeckiska ligan och spelar Champions League.
Som man brukar säga, 50 miljoner i handen är bättre än 100 i skogen.
Precis.
Det får avsluta vårt det besök hos oss. Disco Kristoffersson, Aftonbladet. Du har en podd, den kan man lyssna på om man gillar fotboll.
Vad heter podden?
Sportbladet Allsvenskan.
Och man kan också ta receptet på Sundsvalls sangria.
Precis, Coca-Cola och rödvin.
Om man vill det. Ja. Det är ändå lördag.
Mm. Jag måste bara... liksom lätta på min skam lite. Aha. Över att jag var så helt säker på att det var 2018 på Liverpool där. Nej, men jag skäms för att jag är så himla säker. Men till mitt försvar så var jag på CL-finalen 2018 och 2019. Mm. Och därför jag blandade ihop det. 2018 förlorade de ju mot Real Madrid i Kiev.
Alla bortförklaringar i efterhand är ju dåliga bortförklaringar egentligen.
Det är ingen bortförklaring, jag bara förklarar.
90 minuter quizet som du hör varje lördag, det kan man höra igen i podden sen.
Då
kan
gör man, snälla inte
då
det.
Då kan man gå in och lyssna på Therese när hon säger fel årtal och lyssna på när jag vinner. Igen!
Mm. Jag säger som Djurgården fotboll, nu måste vi titta framåt, Therese.
Okej, jag ska försöka.
Det är 90 minuter plus tilläggstid i rockklassiker. Micke, Jonas och Therese. En utav rubrikerna denna vecka har varit tidernas bästa backgeneral.
Och då måste man ju titta bakåt, trots allt. Ja, man kan ju inte bara titta framåt. Och så tog ju Disco min, Paolo Maldini.
Ja, det är en bra.
Det för mig går det inte att
det
säga någon annan.
Också.
Det är helt omöjligt. Men en liten bubblare som jag bara vill lyfta. Mm. En man som sitter faktiskt tatuerad på min lillebrors arm. Puyol.
Alltså,
alla de åren i Barcelona där han... Det känns som att ett Barcelona-försvar har liksom aldrig riktigt återhämtat sig. Nej. Efter Carles Puyol. För fan vad bra han var alltså.
Alltså backgeneral, det är ju nästan, tycker jag, i min värld, coolare att vara en liksom superstriker på något sätt.
Ja.
Men jag tror kanske också att man tycker att det är coolare för att man upplever att det kanske inte riktigt finns i samma utsträckning. Det fanns ju en liksom gyllene era av italiensk fotboll och backgeneraler, och de fanns i andra ligor, andra länder också, men de personifierade ju det här så väldigt mycket, hela Italien. Och därför så känner man kanske att det inte riktigt finns längre, eftersom att italiensk fotboll, det är inte den fotbollen som de flesta älskar.
Nej, men samtidigt, så här, vi har ju ändå haft Patrik Andersson.
Oh, ja.
Alltså vi har ju haft några i...
Dala Dahlqvist.
Känner inte till.
Nej, men nu får du ge dig.
Alltså. Ja, fanns det ens tv då? Hur skulle jag kunna ha sett honom?
Glenn Hussein fick 6 getingar när man bara kunde få 5 efter en match på Wembley som jag såg på plats. Pissfull, men jag minns den.
Veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Jag kände att det var dags att gå vidare då. Veckans säkra på kupongen. Jonas, vad letar du upp?
Jag har match nummer 1, det är kvällsmatchen. Vi ska till Goodison Park i Liverpool. Everton, som hade en massa otur i början på säsongen, har fått till det nu. Det är mycket mera stolpe innan man börjar faktiskt vinna matcher. Everton Fulham säker 1. Och jag vill bara säga en sak. Everton bygger en ny arena nu ute vid Bramley Moor. Mm. Och Liverpool, det är en stad med många fattiga människor i. Man ska utöka antalet stewards från 500 som man har idag till 1000 personer på nya arenan. Man skapar arbetstillfällen i en stad som har jobbat ekonomiskt.
Det är snyggt.
Ja, så därför etta Everton Fulham. Det är emot egentligen logiken, men säker etta match nummer ett.
Jag bara slänger in där. Jag tittar på en annan match, tittar på match nummer 11. Ditt kära Millwall är med på kommande. Jo, jag måste tyvärr tippa mot ditt Millwall, för Swansea som de möter är lite mer desperata. De kommer inte släppa in några baller, men de kommer göra några. Så att match nummer 11, säker etta.
Hur ser X-game, Mikael?
Jonas, hur ser din dag ut?
Jag ska ta mig ner mot Gamla stan. Vänta på min färdtjänstbil och där ska jag sätta mig på Portofino, ta en öl och knåpa ihop ett 128 raders stryktipssystem så att jag kan betala din nota du sprang ifrån förra veckan.
Det är därför man går först, vet du.
Ja, exakt. Nej, men jag ska tippa lite och ta en härlig lördag och sen är det ju fantastiska matcher. Ikväll är det ju El Clasico.
Ah, herregud.
Är det så din lördag ser ut också?
Jag ska faktiskt skynda mig och hoppa raka vägen på ett tåg till Jönköping.
Och vad ska du göra i Jönköping?
Kort förklarat så ska jag inkassera en grillmiddag som jag blev lovad av en kille jag aldrig hade träffat förut på en 30-årsfest i våras.
Okej.
Okay. Mm.
Och det tycker Dilsen är helt okej att du gör, antar jag.
I den kontexten det kommer ske, ja. Det okay. är en kompis. Ah, ja. Och vi ska planera ett bröllop som ska ske till våren.
Oj, vem ska gifta sig?
Min bästa kompis Per ska gifta sig.
Okej, okay. Och vem ska han gifta sig med?
En kvinna som heter Amna.
Okay.
Mm. Så vi ska planera, jag ska vara toastmaster såklart. Gillar du att prata?
Ja.
Gillar att få allt att handla om mig?
Ja. Micke och jag tycker också om att gå på bröllop så att finns det platser vid något bord. Vi tar...
jag kan nog försöka fixa in er.
Vi tar svensexan istället.
Micke, vad ska du göra? Säg inte listan för då går vi hem.
Jag ska göra saker som har uppkommit under veckan och hamnat i skriftlig form. Nej, så här, det är slutet på oktober. Det är däckbyte. Det är hem till Volvon och...
Är det dags redan?
Det är dags.
Och blir sen... vintertid i natt också, va?
Det, exakt så blir det. Så att vi känner en timme.
Mysigt, äntligen.
Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då hör ni Bojan Djordjic.
Kul.
Så att det är bara vässa öronen. 90 minuter plus tilläggstid.